Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Toppenjakt. Vi är tillbaka. Idag har ni Lex och Pang-Anders med er.
Men tjena, tjena. Nu är jag back on track. Jag har ju varit sjuk här i lägga i covid.
Ja, det är hårda tider va? Det är fler som är sjuka menar
jag. Jo, det är jag. Vi har ju varit sjuka hela familjen här, men det var inte bara alltså. Många säger att det är jag kanske är vekt kött, men många säger det är som en lättare förkylning nu. Men det var det fan inte. En riktig man cold var det, kan jag konstatera.
Alltså jag såg faktiskt bilder av det och man såg att du hade feber. Det var ju jättesynd om dig.
Ja, det var, jag tyckte väldigt mycket synd om mig själv.
Ja, all rätt. Med all rätt.
Men nu är jag tillbaka på banan.
Ja, men jättehärligt.
Kul att få surra med dig.
Ja, men tack detsamma. Och medan du var... För nu hoppar jag rakt in i det allra gottaste gotta här.
Ja.
Medan du låg och ojade och hade covid i princip, då höll ju humlan på att roa sig. Vad har du att berätta om det?
Ja, men precis. Det har ju hänt grejer här. Det kanske inte har undgått någon som följer oss på Instagram. Men hon har ju skällt gris. Och det har skjutits gris för hon. Gånger två... på samma dag. Det känns ju asbra och kul.
Ja, alltså än en gång ett stort grattis. Gud vad roligt.
Tack. Det är ju, jag, som alla vet kanske, så har ju jag henne utlånad till Lill-Ove. Nu var det faktiskt inte Lill-Ove som sköt de här eller gick med henne, utan han hade faktiskt lånat ut henne till en kille som kunde jaga den dagen. Så att jag har ju liksom bara fått det här berättat för mig, så det är ju andrahandsuppgifter, men jag kan ju väl dra det lite snabbt.
Gärna, gärna.
Han släppte henne där på morgonen och hon låg väl ute hyfsat verkar det som. Men sen fick hon ju ett upptag på gris och han smög dit den här killen och satt sig bakom henne. För att hon har ju historiskt sett legat sjukt långt ifrån grisen. Alltså hon har ju inte, det är svårt att veta exakt vart grisen har varit liksom. Hon har legat i vittring och hon har fladdrat runt. Men den här gången så var hon ändå riktad på en liten tätning. Det var som tallskog. Men mitt i den tallskogen var det några vindfällor och lite sånt där och någon gran. Och där låg liksom skällon emot det då. Men jag tror säkert att han låg på 40 meter avstånd. Så att han satt sig där bakom och till slut såg han ju att det rörde sig där inne.
Ja, just det.
Men rätt som det är så kommer en annan jakthund på humlanskall, en Laika. Och den är väl lite mera kärig än vad hon var. Så den drog rakt in i den där tätningen och sprängde den här. Det var tydligen tre grisar då, så att det gick ju lös. Och Laikan drog med en gris, men humlan klippte faktiskt och hängde på en annan gris. Som han sprang ut där, så att och hon låg typ 5 meter efter den när den drog. Och så skällde hon lite så den stannade och då så sköt han den.
Asså.
Mitt framför ögonen på henne.
Oh.
Så att det var liksom helt perfekt.
Ja, jag får ju rysningar.
Hon skällde, grisen stannade och det var helt öppet och han sköt den ramlade ihop nästan direkt. Och då hade hon som flyger på den direkt när den gick i backen i stort sett.
Mm-hmm.
Det är också som att man bara, vad fan det är. Hon har ju alltid varit lite så här fram och nosa och sen började logga. Men nu var det som att hon, nu jävlar.
Mm.
Så att det var ju superlyckat. Alltså fan vad glad jag blev när hon fick. Jag fick ju bara det här... På en chatt vi har att humlan skäller gris. Och så man sitter ju bara och tittar och liksom, vad fan, skriv något. Och sen så fick jag ju, ja, du ser ju också det där. Så bara, vad fan. Och sen bara fick jag en film när hon liksom själv liksom loggade en gris.
Ja.
Så det kändes ju askul verkligen.
Ja, det var roligt. Och så tänker man ju så här, fan, vad händer nu då? Ska han vila hunden nu då? Så det får, ja, alltså, så det får liksom sjunka in det här? Eller, men det enda så kommer det ju typ en film och sen bara, jag kan inte skriva nu för hon jagar mer.
Det är en ny gris.
Ja.
Om jag fattar det här rätt nu, så den där Laikan drog med en gris men släppte den grisen och började jaga älg istället, om jag förstod det rätt.
Mhm.
Var på den grisen springer nästan över hundföraren till Laikan.
Mm.
Och han får iväg ett skott på den här grisen och den går undan. Så att då tar de dit Laikan efter ett tag och spårar, men om den nu tar upp älgen igen eller om den inte löser ut spåret, det låter jag vara osagt. Så tar de dit en annan ung hund och den reder heller inte riktigt ute. Så då tar de dit tumlan igen och släpper henne där, tror jag. Och hon drar egentligen stort sett åt ett annat håll. Men där följer de henne, så har hon blod i spåret. Så att de ser ju att det är rätt gris då.
Ja, just det.
Drar hon iväg och 700-800 meter. Men tappar spåret uppe på en väg. Då vänder hon och går tillbaka. Så då går hon till vägen då. Och då klipper hon i det igen då. Men då tror de att hon klipper den här grisen i vind. Så på 300 har hon ett nytt upptag på den.
Ja. Den kanske har vänt vid vägen då. Det kan vi låta vara osagt, det vet vi inte.
Ja, de hade någon bloddroppe på vägen. Nej, det kan vi inte riktigt svara på. Men då tar hon den i vind och skäller den. Och så smyger hon, skäller hon den kanske 30 minuter, något sånt där. 30-45 minuter. Medan de smyger på där. Och sen så skjuts den också typ 5 meter framför ögonen på henne.
Oh.
Det vart ju helt perfekt,
ja.
Kändes det som. Så att det känns ju skitkul. Den var inte så himla skadad. Det var typ klöven bak.
Oj.
Så den har ju ändå kunnat sprunga en bit. Hon har ju legat efter den ungefär 1,5 kilometer.
Ja, skönt att det blev ett avslut efter ett sånt skott också.
Ja, men verkligen. Superskönt.
Ja.
Och så att det vart ju egentligen, ja, det vart 2 grisar på en dag. Så att det var ju helt fantastiskt. Så sen fick hon väl vila efter det. Så att, ja, där är vi.
Men det är väl lite som, det har ju sagts förut. Eller det säger ju många och det har vi också sagt. Men alltså ju mer tid man har ute, desto större chans är det att man har lite flyt ibland också. För det ska ju till lite tillfälligheter också. Och nu var det hennes tur liksom. Gånger 2 till och med.
Ja, och liksom, vi har ju inte haft det flytet. Eller om man ska säga, man har ju gått och väntat på någon gång. Nej. Har man lite tur, tänker man alltid när man går, att allt går rätt och allting. Så att, men nu verkar det som att den här dagen var den dag båda grejerna föll, liksom båda de här jobben som hon har gjort med det här, så hade vi lite tur, så är det ju.
Vad säger ni, alltså hon är ändå en familjemedlem för er ju, blir de andra glada för det här också eller?
Jo, alltså framförallt äldsta grabben, han var ju skitglad för det, han har ju liksom hela tiden, jag tror att han går lite och är rädd att om man inte blir, han frågar jämt, jag tror att humlan blir en bra jakthund, för att han vet att, tänk om hon inte blir en bra jakthund och vi ska byta hund eller något sånt där, jag tror att han har inbillat sig något sånt, så att han asglad. Nästan lika glad som mig. Ja. Jag var liksom, gick på moln hela dagen. Jag varit frisk i några timmar sen, så insjuk när jag, när det hade sjunkit in, så vart jag sjuk igen.
Ja.
Det var så jävla kul. Jag pratade med Peter Ekeström från Jakt 100 Jakt om en annan grej. Så pratade vi om det här och så kom jag in och bara, vad fan, men hon har ett jävla, alltså jag fattar inte, hon är lite dåligt förföljande liksom. För det har hon ju. Hon har liksom inte, har hon skällt på gris så har hon ju bara följt med henne 100 meter och så.
Ja.
Och han var så jävla less på mig.
Aha.
Han bara, men nu jävla får du ge dig. Det är så, hon är under 2 år och så har hon skällt gris och har skjutit, så hon har jobbat skitbra med de här. Och det enda du tänker det är att hon har för dåligt förföljande. Nu får du, alltså jag bara, men lugn, det var inte så jag menade. Jag ville bara liksom tänka, hur ska man, nu får ni fan ge er. Och så börjar han ju dra in Kalle i det hela också. Så här. Han är så jävla, det är typiskt dig och Kalle, och ni far runt där och håller på. Och han ringer om sin valp som ska själv, bara drar iväg flera kilometer i skogen och bla 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 bla. Så då var det som att jag fick lov att ringa upp Kalle och bara, du, bara så du vet, så fick vi en utskällning av Peter Ekeström med all rätt, ska jag säga. Eller utskällning, han hämtade väl hem och garva sen.
Ja, men det, man behöver ju ringa han ibland och få de här hemhämtningarna också. Han är ju klok, karn.
Ja. Mm. Så att, nej, men det känns ju askul. Så att nu vet jag inte om hon ska jaga något i helgen som kommer här.
Mm, just det.
Men annars så är det jakt. Nästa helg ska jag åka ner till Uppsala och hämta hem henne. Och då ska vi jaga fredag, lördag, söndag.
Mm.
Sen så är det ju säsongen över.
Runda av där, ja.
Då blir det vila, kanske lite skidor och sådär.
All right.
Det blir en bra slut på den här säsongen, ja. I alla fall, tycker jag.
Ja, vad roligt. Svinkul.
Tydligen så är hon ju helt vild vad gäller när den ram, alltså när man får en kulden.
Ja.
Det har jag inte heller sett liksom att hon är på den direkt. Kalle hade ju sett någon, det var ju att han liksom, jag har inte sett det här hos någon hund tidigare som jag har haft någonsin. Så, så att vi ser väl.
Ja.
Hon är fortfarande under lärande process, så att säga. Det kan vara mycket nya gråa hårstrån, men vi är en bit på vägen, så det känns ju skitskoj.
Ja, grymt. Ja, än en gång, stort grattis.
Mm.
Men du, jättekul, kul att familjen också kan glädjas och sånt. Det är ju på något sätt lite dubbelt det med att ha en arbetande hund och en familjemedlem i ett, liksom.
Jo.
Du pratar om lågsäsong och sånt, åka skidor och så vidare. Hur tänker du liksom? Vad händer nu när du har jagat klart?
Ja, men jag tänker att nu får hon komma hem här och landa lite här hemma. Men ganska direkt tror jag att jag kommer börja åka skidor med hon. Det gjorde jag förra vintern också. Det är ju, hon är ganska duktig på det för att vara jämte. Hon drar ju hyfsat bra, måste jag säga.
Ja, just det. Efter pointerjäveln bland annat.
Ja, han är ju tyvärr död, så att vi försöker hitta någon ny. De tog ju bort honom, man bröt ju någon knä eller vad det var så där. Så att det... Men det blir väl skidor nu fram till våren när snön är borta.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt att köra skidor så där, tycker jag.
Och ni har snö fram till midsommar eller?
Ja, men typ någon gång där just innan älgjakten börjar. Ja. Nej, men vi har väl faktiskt snö fram till, ja, jag skulle säga april. Slut av april någon gång kan vi säkert ha snö på skidspåren.
Ja, det är ju lyxigt alltså.
Jo, men då ska jag också säga så här, maj i Norrbotten, det är tammefan det värsta du kan utsätta dig själv för. Det är ingenting, det är bara helt grått här.
Ja, klassiskt så här, blygrått.
Jo, du tänker ju så här nu i maj.
Ja.
Ja, du tänker ju så här, maj, vad härligt, det knoppar på träden, det är grönska, det börjar bli varmt.
Ja.
Nej, du kan ta bort allt det när det gäller Norrbotten och maj. Här är det liksom ingenting. Sen kommer sommaren.
Ja, precis.
Så nu fick jag det sagt.
Bra insålt. Fan vad laddad jag blir. Mm.
Men det är skidor som gäller nu när vi kommer tillbaka som motionsform.
Mm.
Hur går det själv, apropå det? Hur går det med Kelly och skadan?
Ja, jo. Senaste uppdatering var... Jag var hos typ sjukgymnasten, alltså för henne då, igår. Och följde upp lite efter, vi har ju tagit lite uppföljningsbilder på röntgen och sånt. Alltså hon ser ut och mår skitbra, man märker inte att hon är påverkad riktigt längre. Utan nu är det ju med att hon blir lite psykfallig av, alltså att jag ändå håller henne. Hon får inte hålla på och springa och göra explosiva rörelser i någon större utsträckning. Men nu är det ändå dags liksom att lägga i den här växeln som jag har längtat efter lite. Att börja köra spårträning och sånt. Så för första gången nu så la jag ett blodspår åt henne idag.
Mm.
Det var ju spännande faktiskt. Jag har aldrig lagt blodspår. Jag har ju spårat på massa olika sätt men aldrig lagt rena blodspår. Det var ju skitkul.
Ja.
Det blir en helt annan typ av spårbild. Alltså normalt om du har gått i... alltså förutom när du spårar vilt, när du inte har ett facit. Men alla spår när du har ett facit, typ att du har dragit en klöv eller ett skinn eller gjort någonting. Då har du ett... Själv liksom ett spår, om man säger så.
Mm, mm.
Men man märkte att det var skillnad i spårbilden på När hon liksom bet i egentligen bloddroppet typ.
Ja, men märkte du någon skillnad på henne eller?
Ja, lite noggrannare och efter en stund kanske lite mer taggad också. Alltså som att hon tappar lite spårfokus och börjar, alltså lite snabbare än vanligt skulle jag säga, att hon börjar liksom gå upp och försöka vinda och kolla och liksom så, som att hon fick mycket förväntan av det då.
Mm.
Men framförallt det här med, alltså du kan ju skvätta bloddroppar, du kan ju egentligen, ja, man kan väl lägga blodspår på 100 olika sätt tänker jag. Men man, jag såg, det var i alla fall tydligare att hon höll sig lite mer som en spårkärna och inte kanske tog mina spår eller något annat, utan lite mer som så här typ tävlingsspår. Och inte för att jag, att det finns någon egenvärde i det, utan hon får spåra som hon vill så länge hon själv har tappteknik och teknik som gör att hon spårar bra. Men, ja, men det var ändå jävla intressant att se hur hon jobbar med det och sånt. Och jag blir lite pepp på att lägga mer, fler blodspår ett tag nu och kanske lite svårare. Och varför skulle jag vilja göra det? Jo, för att jag vill att hon ska ha förväntan på blod på något sätt. Alltså förknippa det med någonting positivt och så vidare. Så att jag kan med större självsäkerhet tänka att hon förmodligen kommer välja ett skadat vilt. Om det har varit flera vilt på en plats. Att jag inte bara att hon inte får bara ta ett spår, utan är det ett vilt som är skadat, och kan jag med större förhoppning tro att hon kommer ta del. Liksom.
Ja.
Det är ju en sån plan. Sen så är det väl också att det blir, ja, men lite annorlunda. För förutom att dra klövar och skinn och lägga sådana spår, så har jag ju bara kört alltså, påskjutet vilt eller vilt som jag vet har gått någonstans för att spårträna, till exempel på lågsäsong. Nu blir det liksom en till, typ ett till verktyg kan man säga då. För vi har ju en jäkligt lång, vi har ju redan påbörjat våran lågsäsong liksom.
Jo, men det där då, apropå så här egen spår, alltså det där går man ju alltid oroa sig lite för tycker jag. När man har lagt ett spår, vad är hon spårar nu?
Alltså
är det mig eller är det klöven? Jag försöker alltid gå och sträcka ut klöven, alltså med rak arm i sida, så att jag ska kunna se om man på vissa punkter vart klöven har gått och vart jag går liksom. Sen är det ju såklart beroende på hur vinden ligger och allting, vart de ligger och spårar.
Ja.
Men brukar inte, eller bara jag som gör det, att man oroar sig lite för, bara, fan hon spårar så jävla bra när jag lägger spår. Och det kan bero på att jag, att det är mig hon spårar, det är, jo, för enkelt det, liksom.
Alltså det är ju intressant att fundera över det, men jag är inte så orolig för det. För jag tänker att det är ju egentligen, det är mycket gissningar ju vad, hur de egentligen spårar. Och jag tänker att det är ju en samlad bild av att de spårar ju säkert vittring av ett särskilt vilt. De kanske till och med känner att det är samma individ som de spårar, om det är ett längre spår eller så. Men man kan ju tänka sig att de också använder sig av lukter som uppstår av att någon har gått det liksom. Alltså ett djur eller människa eller någonting. Så jag tänker att om jag drar en klöv så kommer jag ju också påverka hur det luktar liksom i den terrängen, och att det också skapar ett spår. Och det spelar inte så stor roll, för då kommer hon ju fortfarande spåra på de, vad ska man säga, avtrycken i naturen liksom. Så ja, jag är inte så orolig, för jag tycker att hon spårar ju hyfsat när hon väl spårar skarpt också då liksom. Ja. Men jag förstår vad du menar, och ja, jag tycker det blir ju lite annorlunda med blod. Det var som att det var lite mer, det var som att det var ganska gammalt spår eller någonting, betedde hon sig som.
Men det är ju bra, det är både bra för hjärnan och för spårträningen, att de får aktiveras lite. Men det man skulle kunna göra som jag har funderat över, det är ju att bara pröva det här, jag ska knyta fast en klöv i cykeln, och sen cykla typ på en äng.
Ja.
Visst, man kommer lägga lite vittring, men om man låter det ligga i alla fall kanske 2 timmar,
ja,
eller något sånt där, då borde det, min vittring försvinna hyfsat mycket. Men att det bara är klövens vittring som ligger kvar nere i gräset. Tror du på den?
Både ja och nej. Alltså, klöven kommer ju, det kommer ju lukta, ja, beroende på förutsättningar.
Mm.
Men du kommer ju också bryta, kvista, trycka till. Alltså du kommer ju fortfarande göra typ ett avtryck på något sätt. Du kommer ju påverka liksom terrängen.
Men Men det måste bli mindre. Jo, men det måste bli mindre doftavtryck än att när jag cyklar än när jag går.
Ja, ja, men det är mycket möjligt. Och det är ju annorlunda.
Ja.
Och egentligen, om man bara pratar spårteknik eller liksom deras förmåga till att spåra någonting, så är det säkert bara positivt att byta saker och sätt och så som man, när man lägger spår. Om man nu lägger spåren själv på något sätt. Det är ju säkert skillnad att byta dojor liksom.
Jo, men jo, så är det.
För efter ett tag är de ju rätt vana vid att spå. Ja, okej, här går husses 47 år från Lundhagsskott igen liksom. Ja. Då, det här ska jag ta.
Ja, men så är det. Och det, där är ju också ett tips till alla som kanske ska börja spåra lite. Att man bör byta dels sätt hur man går och utmana hunden i spåret. Men kanske också byta spårläggare då och då. Inte alltid gå spåren själva. För då blir det som en normalbild att här är hössegott och här har en klöv släpats. Liksom.
Plus att man, om man inte vet hur spåret går själv när man tar det, så måste man, alltså det ställer ju oftast lite mer krav på att man koncentrerar sig på att läsa hunden. Och få förtroende för hunden och kunna läsa vad den håller på med, om det är tapp eller inte. Och ja, där var det en vinkel den gick över. Men det tog den genom att ringa det. Eller, att man lär sig det bättre genom att inte veta.
Nej, precis. För det där har jag gjort någon gång med någon polare. När vi lägger långa spår. Jag tror det var jag och Henkan som la till varsin hund. Då tar han WeHunt-pucken och går spåret.
Mm.
Och sen kollar inte jag på den. Men sen sätter jag ju på WeHunt-pucken på humlan. När vi spårar.
Just det.
Så går det helt åt helvete, då kan jag ju bara kolla på WeHunt-pucken och säga, ja, vad fan, där är ju spåret, vi är ju här. Eller så är det ganska kul att se sen när man kommer fram till slutet, hur har hon spårat kontra hur du har gått. Liksom. Så det är ju ett litet roligt tips. Att man...
Det är coolt.
WeHunt, det räddar ju mig väldigt mycket när jag lånar ut humlan. Alltså det är ju som att följa jakten live.
Ja, just det.
Jag kan ju också slita mitt hår här hemma när jag ser att hon ligger typ på 100 meter från Lillove. Bara, men fan, sak hon inte utför. Men det är ju sjukt spännande när man liksom bara, nu kör vi igång och så får man koden och så jackar man i där och kan se hur de går och hur de jagar. Och...
Ja, det är mysigt.
Faktiskt.
Ja.
Men det är ju härligt när vi håller på och skriver till varandra också. Alla följer jakten så här och tittar och bara, fan, vad gör de nu liksom? Och att det är jättemånga som kan följa jakten på distans.
Absolut, och lika så himla glatt på Instagram när, för det var väl du antar jag som la ut att... humlan hade fått viltfält för sig.
Ja.
Och hur många det var som liksom var så glada över det?
Jo, det var ju en asrolig grej med att folk började... Det var väl en lördag? Jo, det var en lördag. Det var i lördags, ja.
Mm.
Att folk började så här lägga upp skålgrejer. Det tyckte jag var en jävla...
Ja,
det var
visst.
En gullig grej liksom. Det var jävla skönt.
Det var ju en och annan långburk och liten kortburk och allt möjligt som slank ner för henne där.
Två korta blev en lång. Det har vi ändå konstaterat. Ja, men okej. Hon är på bättringsvägen. Det är spårträning som gäller nu då.
Yes. Mm. Och det här är ju andra dagen på mitt nya jobb också. Så, alltså jag har hoppat tillbaka till ett gammalt nytt jobb. Och det gör att jag är pappaledig eller föräldraledig. För tredje gången gilt nu. Så nu rattar vi ju injagning på lilltjejen och rehabträning på lite mittemellan tjejen då, Kelly. Så det blir ju lite... Ja, det är svinmysigt. Men,
går det bra då för dig alltså? Nu tänker jag liksom mentalt.
Ja, det gör det. Alltså jag har sett fram emot det här. Sen så nu det så där jag är nu tänker jag att nu kommer jag få sätta lite mer, få lite rutiner och vi får vänja oss lite mer med varandra, för nu är det ju liksom jag som står för käk och så vidare. Det finns liksom ingen tutte och falla tillbaks på samma sätt, utan nu är det nu får vi bonda och det är ju asnice, men att vi kommer ju säkert vara lite mer avslappnade, eller jag kommer säkert vara lite mer avslappnad med det om en vecka typ.
Och med tutte menar du alltså ett kvinnobröst? I Norrland kan även napp kallas tutte nämligen.
Ja, men det är... Nej, precis. Jag menar ett kvinnobröst som med liksom aktiverade mjölkköttlar.
Ja,
för att vara jävligt tydlig då.
Ja, men jag tänker att jag säger så här tutte om napp.
Ja, det är jävligt taget. Vad säger man om tuttar då?
Tuttar. I Sundsvall säger man tötta.
Ja, det är du med.
Bröna.
Ja,
bröna.
Ja.
Ja. Ja, men okej. Okay. Jag tycker att det gick bra första gången man var föräldraledig med första ungen. Mm. Andra var inte lika roligt. Mm-hmm. Då hade man som gjort det en gång. Jag vet inte varför det.
Fan, vad vilken skillnad. För, alltså, jag tyckte att det var svinnice första gången med. Men det var ju lite mer... Då var jag lite otålig. Nu tycker jag att det, ja. Alltså, det blev lite som ensamt eller vad man nu ska säga. Alltså, jag har varit nog otålig efter ett tag. Nu tycker jag att det känns som att det, nu ser jag bara fram emot här. Och så få lite rutiner och sen så lär vi ju bara vara ganska mycket ute i skogen och allt det där. Det är väl lite pungigt att vi går in i en lågsäsong nu så att även när Kelly till exempel kan vara lös igen i skogen så får hon inte vara det. Det hade ju varit ett plus liksom. Men å andra sidan så kanske det är strategiskt att vara föräldraledig när det inte är jaktsäsong. Det beror på hur man ser det.
För föräldraskapet kan det ju vara väldigt bra, tror jag. Relationen, eller liksom att man... Men sen jaktmässigt hade det ju varit bättre att bara satt hon i en sån här stor ryggsäck.
Och fan, det är sant. Ja, jag är inte så hemskt rädd för att blanda in... bärande barn och hund i en dag. Det är jag ju inte.
Men... det kanske... Du kan ju ha det i åtanke till fjärde ungen.
Ja, precis. Fan, nu gäller det här. Bygga erfarenhet.
Men du, vad var det jag ska säga mer om vi backar tillbaka till Kelly. Hur har det liksom... lösa med försäkringsbolags grej. Jag har ju noll koll på så här försäkringsbolag och skador och hit och dit.
Jo, men det vill jag gärna dela med mig av lite. Helt från mitt perspektiv nu. Jag har inte gjort någon sån här större undersökning på det, men eftersom att det här var min liksom första skadeerfarenhet på en jakthund med en. Ja, alltså jag har ju liksom inte haft något sånt innan, så tycker jag att jag har lärt mig en del. Det jag har lärt mig är att den här operationen till exempel, med alltså ett brutet ben som behövde opereras och med akut... Ja, det i alla fall, det gick på runt typ 60-70 tusen någonstans där.
Helvete, det är mycket pengar.
Så först och främst, nummer ett, ha en försäkring, ja, ganska mycket värt kan jag säga. Nummer två, man kan fundera över självklart vad man har för hund, alltså beroende på vad den jagar och hur den jagar och sådär, men nu hade jag ett maxbelopp på 60 000 och, vilket gjorde att jag klarade mig jäkligt bra. Men man kan ju ha högre maxbelopp på flera försäkringar. På mitt försäkringsbolag kunde jag ha ett maxbelopp på typ 120. Mm. Det hade jag ju kunnat haft hjälp av. För hade någon mer hänt nu. Där har hon ju varit typ. Där har hon ju inte haft någon försäkring kvar kan man säga. Men nu hade jag lite flax. För nu. Den försäkringen förnyades för året om man säger. Två dagar efter skadan typ. Så att då blir det ju som nollat igen.
Ah, ja. Mm.
Men annars hade det ju varit läge att höja beloppet då. Och pytsa in extra för att få det om man säger så.
Ja.
Så att tror man att man... Om man vill vara liksom mer skyddad. Att det kan komma flera skador och sådana här grejer. För det sticker ju fan iväg alltså. Så då kan man ju fundera över vad man har för maxbelopp. Det är ju ett tips i alla fall.
Men det är liksom beroende på när du tecknade försäkringen då, när det blir ett nytt försäkringsår, eller är det beroende på att det blir nyår och då blir det ett nytt år?
Nej, i mitt fall i alla fall, då är det ju typ när det är tecknat.
Ja, men du hade ändå flyt liksom. Hade det blivit en vecka senare, då hade det varit i början av året.
Ja, om det nu hade hänt något mer då, om man säger så.
Ja,
men hade det här varit en vecka in på försäkringen och då hade jag haft ett år kvar utan någon försäkringstäckning kan man säga. Då hade jag ju bara höjt.
Ja,
Då får man ju väl betala in det. Och det är säkert olika försäkringar. Men så att grundtipset är väl mer att kolla vad man har och typ så här, ha en förståelse för vad det innebär. För det är i mitt fall så... Jag hade liksom ingen superaning, men kände väl att jag hade jävla tur. För jag blev ju väldigt positivt överraskad i all kontakt med försäkringsbolaget. Alltså från första början egentligen. Jag fann att jag ringde in när jag var på väg in första liksom akutbesöket med henne, då ringde jag och sa typ, det här har hänt, ska jag tänka mig något särskilt eller så. De bara, nej för fan, åk in och så ber du dem ta kontakt med oss, det brukar man kunna göra. Och det kostar typ ett par hundringar så här, så kan de direkt reglera det.
Ja.
Och så det gjorde jag, det tyckte jag var värt. Det kändes jobbigt att köra liksom den här pappersexercisen själv. Så i slutändan så löste de allting. Och det coola var att eftersom att det var en vildsvinskara så var det heller ingen självrisk. Så att det kändes ju nästan löjligt bra. Och det kan ju vara olika.
Men fan, det tänker man att det borde vara.
Ja.
Alltså, nu ska jag inte tipsa dem om det, men det är ju dumt att säga det kanske om försäkringsbolag, men det är väl inte någon försäkringsbolag som lyssnar på oss. Men det är ju jävligt bra att det inte var någon självrisk.
Ja, men det var ju svinbra. Inga så här krav på att hon skulle ha skyddsväst, ingenting. Utan bara rätt och slätt, jaha, det är en vildsvinskara, noll självrisk. Alltså, så det blir ju... Känslan blir ju att det är jäkligt skönt att ha det i ryggen när någonting händer.
Mm.
För nästa del är ju att all veterinärvård som hon har fått nu har jag ju också upplevt som väldigt positiv. Vi har ju ett skitbra system i Sverige för oss människor på många sätt, att vi har fri sjukvård. Men i realiteten så innebär ju det inte sällan också att vi har ganska långa köer och såna här saker. Men det här är ju sjukvård man istället betalar för då, alltså för sitt djur.
Mm.
Och det var ju, alltså det går ju jäkligt fort allting och det är liksom inte massa väntetider i någon större utsträckning utan superbra omhändertagande. Och det är ju för att man betalar för det istället. Och har man då en försäkring som täcker det så, alltså det är svårt att ångra att teckna en hög försäkring om någonting händer i alla fall.
Nej, men så är det ju. Det är väl, men det känns ju kul att ändå att du pratar så positivt. Man har ju nästan alltid så här, bara jävla försäkring, det täckte inte det och det täckte inte det. Alltså kanske mera hemförsäkringar och sånt, att folk är missnöjda.
Ja, men precis.
Men du verkar ju vara svinnöjd, det är ju kul.
Det finns säkert, för det här bolaget har ju andra typer av försäkringar med. Men i det här fallet så är det väl klockrent. Så det är ju värt att kolla vad man har för maxbelopp. Och så slå ut det mot vad man har, vad kostar det dig per år liksom, hur många år. Liksom, ska det gå innan det inte var värt det liksom? Alltså, för skador händer ju, det är ju allt möjligt. Det behöver inte vara vildsvin eller älg eller någonting annat. Det kan ju vara så här sjuka grejer som att de får in ett spannmålsax i lungorna eller vad som helst. Det drar iväg liksom så fort det ska opereras eller någonting.
Men det är ju bra hundmässigt. Kanske... Sjukvårdsmässigt för människor är det väl inte något optimalt system, ska väl tilläggas. Tycker jag. Det kanske finns folk som tycker det.
Nej, men det är inte det jag... Nej, precis. Nej, det här är ingen politisk utläggning alls. Nej, det är bara tips om att kolla vad det gäller för regler med olika typer av viltskador och olika självrisker på er försäkring och kolla vad man har för maxbelopp. Och så kan man... Kolla vad det är för regler med just det bolaget man själv vill ha. Om det löper på ett år eller hur det fungerar liksom, med det per skada. Det kanske kan se olika ut så här.
Tipset är att se över försäkringen på hunden om ni har hund.
Ja, men precis. Egentligen det.
Men du Lex, jag har ju varit ute och skjutit på skjutbanan idag.
Jaha.
Jag hör ju inte alltid till vanligheten att jag gör det. Jag försökte få med mig Lars också, men han ville inte.
Nej, han är ju rädd skjuta nu.
Ja, han verkar ju vara rädd allt, förutom att filma.
Han är inte rädd jobba.
Nej, han verkar ha följt upp. Nej, men och jag måste liksom, jag brukar ju egentligen varje avsnitt jag med berätta om någonting som jag har gjort bort mig för. Och då låg jag där och sköt. Och sköt så jävla dåligt, eller dåligt, men jag låg typ på 100 meter. Jag skulle bara kolla så att bussen, det var 308 inför toppfågeljakten och det tänkte jag.
Ah, ja.
Så jag började på 100 och så bara, fan jag ligger ju, alltså jag ligger en halv decimeter, alltså 5 centimeter högt liksom. Och började kolla tornen på siktet, bara nej, det här ska stämma liksom. Det, fan, har jag fått någon smäll? Och jag fortsatte, och så spred jag lite där uppe också liksom, tyckte jag. Det var liksom inte samlat 5 centimeter högt.
Nej, ja.
Och sen efter typ 10 smällar, då började jag säga, vad fan? För att då har förmodligen har jag lämnat heter det, benstödet som har suttit på bussen har jag nog lämnat ner i Uppsala, tror jag, ja, när jag var där senast. Så att jag hade inte med mig det, utan jag tog med mig sovsäck så här, som jag la upp bussen på.
Ja, ja, fan, jag ser ju ändå, alltså jag ser ju dig framför mig stå upp och skjuta på 100 meter utan stöd.
Ja, men, precis, men nu har jag varit lite förkyld och sjuk ett tag. Jag...
Okej, okay. Ja.
Nej, men då började jag titta, då har jag ett sånt jävla rookie-misstag att jag lägger pipan mot säcken, alltså jag har säcken för långt fram.
Åh, oh, nej.
Ja, oh. Så jag har ju som bara skjutit och svorit, liksom blivit förbannad och bara, så tittar jag bara, vad fan, jag ligger ju och trycker på pipan.
Ah.
Och det lilla trycket gjorde 5 centimeter på 100 meter.
Ja, ah, det tror fan. Ja, det, så där kan det ju vara. Ja. Men sovsäcken, den var inte, det var ingen hål i den i alla fall. Men den låg, men du la tryck på pipan bara. Ja.
Så att det är väl ett tips om man ska en nybörjare. För det känns väl som att någon som är rutinerad inte gör sånt, förutom jag. Att lägg inte pipan, lägg stocken där du ska.
Ja, men det är ju ett bra tips.
Ta stöd.
Alltså, det är ju inget dåligt tips. För det är, minsta lilla påverkan är ju noggrann alltså.
Ja, och den är ju ändå mjuk. Så jag tänkte så här, det här, att det spelar så stor roll alltså. Mm. Men det ordnat till sig, sen sköt det som en gud.
Mm. Det var hål i hål sen.
Ja, det var hål i hål sen.
Eller?
Det var det, jo. Ja. Det var det.
Ja. Vad skjuter du in på nu då? Är det, har du rätt temperatur? Eller vad, hur kallt var det nu när du sköt då?
5 minus.
Och för den som inte jagar så mycket i kyla eller som jagar toppfågel eller något annat med kanske det precisionskravet. Vad, berätta kort, hur tänker man kring det? Med inskjutning och så vidare.
Vad fan, låter jag som Lars eller Lill-Ove? Det är ju pannan,
ja,
du
men jag, nej, men nu, ja, ja, okej.
Ja, men jo, så är det ju att det kan ju skilja sig ganska mycket i träffbild beroende på dels hur, alltså stora temperaturskillnader ute. Det är ju, om man grottar ner sig i det här så, om man söker 5-öringar på 400 meter, då är det ju luftfuktighet och allt möjligt. Men om vi bara håller oss till en vanlig amatörträffbild så kan det ändå skilja om det är 0-gradigt eller 25 minus.
Just.
Sen kan jag inte säga om bussen går högt, lågt eller åt sidorna för det. Det kanske du har bättre koll på. Eller så är det helt individuellt för varje bussa. Och vad har det, vad liksom anledningen till det? Är det brinntiden på krutet, kylan i pipan? Alltså, har du koll på det?
Nej, jag ska fan inte ge mig in i det. Men det kan ju vara så att om man skjutit in i varmare grader och sen så är det kallare och att ammunitionen då är kallare, då kan det ju inte sällan betyda att man får en lite lägre träffbild. Det man vill tänka på är ju att i den bästa av världen vill man ju ha helt nollat bössan på sitt avstånd, om det nu är 100 meter till exempel då, i rätt temperatur och att ammunitionen förvaras på samma sätt.
Mm.
Alltså så har man den i fickan när man skidar. Ja, då får man ju skjuta in med att man tar upp den ur fickan och laddar och så skjuter man då. Eller om den förvaras kallt, ja, då får man ju skjuta in med det och så vidare. Jag vet inte, jag skulle förutsätta att det har med liksom krut, hur fort krutgas, alltså hur, ja, den här gasutvecklingen och det, alltså hur fort allt går. Men det behöver ju, det där kan ju de svara på, tänker jag. Men absolut, ofta får man kanske en lite lägre träffbild. Och det kan också variera ganska mycket på olika patroner och kanske olika kulor då.
Mm.
Så är man noga så har man ju kollat det här och så att man gör det med samma batch. Alltså ja, typ samma ask som man sen ska jaga med, eller hur?
Ja, precis. Och så att det, men då är man ju nere på detaljnivå som jag egentligen aldrig har varit. Men det är väl ett tips också det där till någon nyägare eller som ska, att bussan kan gå, skotten kan gå helt annorlunda i minus 20 kontra 0. Så att det är väl att ha i åtanke, framförallt är det ju nu under toppfågeljaktssäsongen. Det är väl inte lika kritiskt under hösten, då har vi inte så stora temperaturskillnader som vi har nu.
Och nästa tips blir ju att om man använder pipstöd, då måste man alltid lägga exakt lika mycket tryck varje gång. Så den alltid skjuter lika snett.
Ja.
Ja, så ja, man vet.
Nej, men så är det ju. Och ja, det var klantigt då med att slänga iväg 15 bulor. bara ren frustration att jag skjuter dåligt. Börja känna på siktet om det satt fast eller inte innan jag börjar inse att jag har ju pipan på säcken.
Ja, men det där har man ju gjort för fasen, vad man har legat och hamrat ibland. Och så. Det är nästan som man egentligen bara, nej, nu skiter, gå hem och så börja om istället.
Ja, det var jag och en annan kille där.
Ja.
Han lyssnade faktiskt på oss.
Ja, vad roligt.
Så att det var ju skoj.
Ja.
Då blir jag alltid lite så här stel. Alltså att jag ska liksom på något sätt så här företräda toppenjakt. Det är enklare liksom att bröra på här. Så när jag träffar dem då blir jag så här, ja, alltså jag vill ju vara trevlig såklart. Men jag märker mig att jag själv blir lite så här försiktig.
Ja, just det. Men du är inte så van helt enkelt att bli igenkänd.
Nej,
nej, det är samma här typ. Men du, var kul med toppfågeljakt snart. Det brukar ju vara lite av årets höjdpunkt.
Ja, precis. Precis, det är ju några veckor kvar. Men vi ska försöka ses där nere i Brink där vi brukar träffas.
Mm.
Och jaga en helg.
Och jäklar.
Det blir ju askul. Det är ju en härlig helg. Den där har vi pratat om flera gånger. Men det är man kan inte prata för lite om den, tänker
nej.
Jag. Eller för mycket om den.
Nej.
Den innehåller ju både det ena och det andra.
Ja, det brukar vara en del härligheter helt enkelt. Vi brukar tappa följare och få lite nya.
Ja.
Om man tänker rent vad som händer på Instagram och sånt i alla fall.
Precis, jag har ju inte varit med sista året. Men jag tycker att du och Kalle har skött det där väldigt bra med att få folk att avfölja oss och kanske få folk att jubla.
Ja.
Så att,
I år, det måste jag säga, det är ju bara 97% för mig.
Mm.
Jag har ju ändå ansvaret hemma här nu. Det lär jag behöva lösa ordentligt först. Och det är inte riktigt 100.
Nej.
Det är lite av en cliffhanger för mig alltså. Men jag hoppas ju och har ju ambition.
Har du berättat om det? Eller vad är taktiken liksom?
Ja, men jag har ju lagt en block i kalendern sedan tidigt.
Ja. Bra.
Ja, det är ju första steget. Att det bara ligger där.
Ja.
Men sen har jag ju pratat om det också. Men det är ju, i det här fallet så handlar det om att inte stenkoll på hennes schema helt enkelt. För i mitt fall, jag har en kvinna som partner. Hon studerar just nu. Och ja, det återstår att se helt enkelt hur fan vi löser ut det där. Och självklart om någon undrar så är det ju inte föräldradagar som tas om jag åker och jagar. Givetvis, om någon vän av ordning undrar.
Helvete, tur att det
är
så.
Det vill jag ju understryka. Men i övrigt så, i liksom samarbetets anda så att säga, så ska jag säkert få till det där.
För vi får ju mycket frågor om hur får vi ihop livet liksom. Jobb, familj, jakt. För jag tror överlag att folk tror att vi jagar mer än vad vi egentligen gör. Eftersom att vi är 5 personer som lägger upp. Då, nu har inte Lars lagt upp något på skit länge. Men det är ju våran styrka på så sätt att vi ändå kan producera visst mycket på Instagram. Det är ju att vi är några stycken som lägger upp olika jakter.
Mm.
Kanske är svårt att förstå för följarna. Men vi får ju mycket frågor om hur får ni ihop livet liksom.
Mm.
Har du något tips där till en nybakad jägare, man eller kvinna som har familj och som vill jaga så mycket som möjligt utan att det ska påverka allt för mycket familjelivet?
Alltså, nej, jag har inte det. För jag har själv haft lite av en, inte omvärdering, men jag och min kvinna har haft ganska mycket samtal och varit lite oeniga om det ganska nyligt. Mm. Och jag tror att det finns liksom olika sätt att se det, men alltså, jag kan tänka mig att vissa jobbar mer med någon form av så här, typ rättvisebalans eller vad man ska säga. Ungefär som att om du vill gå och spela paddel 2 kvällar i veckan så kan jag jaga 2 dagar i veckan, eller att man typ har någon överenskommelse. Det är, så kan det säkert vara. Så har det inte varit i vårt fall, utan det är någonting vi liksom pratar om. Det där är ju skitsvårt. Jag ska inte säga att jag vet. För det finns ju många prioriteringar i livet, och har man en passion så hur mycket prio får den och så vidare. Det är ju upp till varje relation nästan liksom. Ett tips har jag, och det är ju såklart kommunikation.
Mm.
Men jag ska inte säga riktigt hur, för jag har bevisligen inte varit proffs på det. Jag har jagat ganska lite de sista veckorna, mycket tack vare att jag har varit alltså, helt ärligt, personligt så tror jag att framförallt så har jag varit lite för dålig på att bekräfta min partner och liksom kunna få henne att känna sig sedd och älskad och så, trots att jag har en helt annan passion med. För det blir så himla mycket vardagslogistik och sånt om man har familj. Det är liksom hundar, familj, jobb, partner, jakt som liksom ska, det ska ju ändå på något sätt balanseras typ. Och ibland så man får ju fan lägga lite manken till för att det ska kunna funka, att man också är liksom prioriterar sin passion ganska mycket.
Mm.
Jag tror att jag var dålig på det i kombination med dålig kommunikation. Vilket har gjort att jag nästan tagit ett steg tillbaka här över jul och sådär. Men jag skulle säga att jag håller på att sladda in på banan nu lagom till lågsäsongen igen.
Ja, ja, jag förstår. Och sen måste man ju ändå erkänna att hela den här alltså toppenjaktgrejen, alltså sociala medier, podden och allt det. Det är ju lite på jaktkontot.
Ja, men det är det va?
Kan man säga så?
Hur gör ni då? Har ni...
Nej, alltså jag har... Hon är ju väldigt förstående, men det är ju inte helt okomplicerat. Det skulle jag inte säga liksom. Jag kan ju typ tänka ibland så här, men hur i helvete är det möjligt? Du vet ju att hösten kommer.
Oh.
Nu är det höst. Sen, alltså, den kommer varje år. Men jag har väl ganska mycket förbättringspotential off-season att liksom vara här och nu då.
Ja, just det.
Jag tror att det hade hjälpt. Och där på ett sätt hade ju det hjälpt att inte ha toppenjakt.
Ja, jag fattar. Ja. Så att det verkligen lugnar ner sig liksom.
Ja, men då är det som så. När jag inte jagar, då är jag 100% hemma. Och bara är 100% liksom partner och pappa. Och ja, jag gör väl såklart andra grejer också. Men förstår du vad jag menar?
Ja, lite mer närvarande.
Nu är det så här, ja men nu ska jag bort. Jag ska spela in en podd en timme. Och så ska jag lägga ut det här. Och så ska jag svara på det här. Och så ska vi försöka rodda ihop det här inför kommande grejer. Alltså, så att nej, det är inte helt okomplicerat. Jag har heller ingen bra lösning. Förutom kanske att när det inte är jakt. Så försök att vara så mycket som möjligt där och då. Alltså hemma på något sätt.
Ja, alltså får man, jag tänker, i mitt fall så blir det lite att man, det gäller att kunna ha en balans i vad som är kvalitet och vad som är kvantitet och vilket behov man själv har och vilket behov ens övriga relationer har på något sätt. För det är inte typ givet. För jag tänker, det låter ju som att det låter nästan jobbigt för dig, men jag vet ju också att det är ju så himla, det är ju typ en del av ditt liv, det är ju en passion, och för så känner jag också.
Jo.
Så det är ju inte något jag är beredd att bara, jag kan liksom inte bara vända mig om och gå ifrån det, utan då gäller det att vara lite, typ vara lite vassare och anstränga sig lite mer på det andra också på något sätt, eller hur?
Ja, men precis. Jo, men det är det jag menar liksom, att man får lägga manken till på icke-jaktbar tid för att liksom... Ja, det här är inte, det har varit ett större problem än vad det är nu. Och det tror jag har att göra med att våra ungar har blivit större.
Mm-hmm.
Jag körde ju på samma stil när ungarna var små, eller mindre.
Mm.
Och då var det väl mera ett problem än vad det är nu egentligen.
Det är så lätt att vara lite kortsiktig i någonting man är så passionerad för, om man säger.
Ja.
Istället för att kunna se... ett längre perspektiv att det kommer allting har sin tid på något sätt, eller hur?
Ja, men verkligen.
Det tycker jag, det är ju svårt, för om man har en partner som man tänker att man ska vara med hela livet, så efter några år så kan det vara ganska lätt att se att det här kommer vara hela livet, och så tappar man det kortsiktiga istället då.
Mm.
Eller det skulle kunna vara så i alla fall.
Ja, 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 precis. Ja, men så där har jag varit dålig att fatta liksom, att var sak har sin tid, ungarna kommer bli större, det kommer bli mer tid liksom. För att det är ju som en ganska stor grej man ändå, både partnern och en själv gör avkall på när man åker iväg, speciellt jag åker ändå iväg ganska mycket. Jag åker iväg på älgjakt en vecka, jag åker ner till er en vecka, jag åker ner till en lång helg till åker jag iväg. Alltså det, man kräver ändå på något sätt, har jag liksom tänkt på ibland, ganska mycket av den andra, att jag avkall från sitt på något sätt.
Mm. Och en poäng en vän till mig, vi diskuterade här om dagen när jag sa att vi jag var tvungen att bättra mig lite hemma. Så här, hur liksom han resonerar kring det och sånt. Och han hade en bra poäng med att han har till exempel sin jakt väldigt tillgänglig och det, jämfört med mig då. Och att behöva åka iväg och vara borta, alltså dygnsvis, alltså att man reser bort för att jaga en del jakter. Det är ju en ganska stor skillnad på om man bara typ tar sin träskällare och går ut i skogen en timme före jobbet. Eller att man har jakten en kvart bort. Eller något sånt. Det är ju väldigt olika.
Mm.
Kan jag tänka mig. Men det är, de här resorna och sånt är ju också en del av det härliga på något sätt. Så.
Ja, men helt klart. Men mycket av min jakt är ju det. Jag har ju viss älgjakt här uppe. Toppfågeljakten är ju som dagsturer kan jag ju ta, det är inga problem. Men alltså älgjakten i stort, den stora älgjakten och när jag åker ner med er, vilket jag älskar att vara där nere och jaga.
Mm.
Det blir ju som att jag ser ju, så tar jag ibland bilen och bara drar. Så är de kvar här utan
bil. Ja, precis.
Och jag bara, hopp, nu är det hockeyträning och så ska den till det och så ska den, det ska handlas.
Ja.
Och så är jag där nere och typ skålar med en lång burk med dig.
Ja, men precis. Ja.
Men,
ja.
Men jag ska inte måla upp det här som ett stort problem. Men eftersom att de frågar om hur vi får till det så vet jag inte riktigt hur vi får till det. Men kommunikation och kanske vara mer här och nu när man inte jagar tror jag är
ja, en hemlighet. Ja, det tror jag med. Absolut.
Success.
Och när jag blir stor, då ska jag ha mer tillgänglig jakt.
Ja, och ett tips till är att prioritera jakterna lite. Jag har ju, sen jag skaffade humlan har jag prioriterat av, såklart har jag ju prioriterat löshundsjakten. Då kanske jag har fått prioritera bort toppfågeljakten i vissa fall, men där har jag gjort ett aktivt val att skaffa en hund och sen har jag liksom prioriterat att få jaga med henne, jaga in henne och sådär.
Mm.
Så att man kan som inte heller vara med på allt. Så är det.
Nej, så är det. Kloka ord, Anders.
Mm.
Vet du, jag tänker att det börjar bli dags att runda av.
Det kanske är det. Jo, jävlar vad vi surrar. Jag har bara en sak till jag ska döma ut här inför alla lyssnare.
Mm. Snälla, gör det.
Vet du vad det är? Det är de här jävla Very Sure Larm reklamen.
Nej.
Har du sett dem?
Är det på tablå-tv typ? För det kollar inte jag på direkt.
Nej, men det är det. Och alltså, det är typ det värsta jag någonsin har sett.
Ja.
Jag kan bara inte fatta vad fan är det. Det är såhär, bygga upp någon slags grej om att det är farligt. Man måste ha ett larm. Det är bara vita personer som är med i reklamen. Det är så här: oj vad skönt, vi funderar också på att fixa ett larm. Jag gör det, alltså det är dåliga skådespelare och jag retar med satan på det varenda gång jag ser den där reklamen.
Är det också hela den här normgrejen som de spelar på, ja, för hårt på eller?
Ja. Ja, men du kolla på den om du får chansen och så gör en utvärdering, jag kan inte säga mer än sådär.
Ja, det ska jag göra.
Men du, det var härligt att prata med dig.
Ja, men detsamma. Och tack till er som lyssnar.
Tack så jättemycket. Tack för er som kommer fram och så här. Tack, bra podd och jag är stort fan och allting. Det värmer verkligen, även om jag blir lite stel.
Ja, ge han en kram, då kommer han mjukna. Tack Anders och tack ni som lyssnar. Vi ska försöka att inte ha så mycket covid i framtiden här nu och spela in regelbundet och sköta oss.
Ja. Tack så jättemycket. Ha det fint, hörni.
Hej.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.